Ja, det var så här att vi flög ner egentligen på julafton, och det var lite ovanligt, för jag brukar alltid fira jul med familjen hemma, så att första gången skulle vi åka utomlands då på jul. Så vi flög ner julafton och kom ner då den 25 december, alltså kvällen innan egentligen flodvågen, och kom till Khao Lak, där vi har varit tidigare, och sov en natt, och så på morgonen och den 26 december så steg vi upp och åt frukost och bara kände att nu har vi 14 dagar framför oss med ledigt och sol och skönt. Och vi hann inte så mycket mer än att tänka det, där vi låg på stranden. Så började vi se, eller Martin egentligen, min sambo, började se så här konstigt vitt skum långt ute, jättelångt ute. Det var nästan som en hägring, för man såg inte riktigt vad det var. Men vi har varit där för, så att Martin sa att det ser så konstigt ut för att det finns inga klippor och inga rev som det kan slå upp skum på. Mm. Så han gick ner lite, ner till vattenbrynet och tittade, och det var fortfarande helt lugnt, det fanns inga moln, och det var ingenting som tydde på att någonting skulle vara obehagligt någonstans, utan den här lugna paradisiska stämningen. Och när han kom ner till vattenbrynet så drogs vattnet bort, bara på någon sekund så försvann det någon kilometer ut. Mm. Och han blev lite fundersam att vad är det här, och människor började säga det. Det är tidvattnet, och när jag sa han, det går inte så fort här, inte, och sådär. Men inte kunde man ju på något, inte kunde man föreställa sig att det var någonting som var farligt ändå, inte. Ja. Men han tänkte nu ändå att vi kommer nog bli lite blöta om det här vattnet kommer tillbaka lika snabbt. Så vi hade en kamera i väskan och sådär, så det var mera på det han tänkte, och så sa han att han kom upp mot mig gåendes till min solstol. Och då i samma ögonblick så förbyttes det här paradiset till ett fullständigt inferno. Alltså verkligen, det var som att ha ett jetplan ovanför huvudet. Det var så högt ljud. Den här så kallade vågen kom ju då i 100 kilometer, över 100 kilometer i timmen, dundrandes in. Och det bara förändrades jättesnabbt. Och folk sprang och folk skrek och vi sprang. Han ryckte upp mig ur stolen och vi sprang. Inte visste vi ju var vi sprang ifrån, men vi sprang. Och sen så hann vi inte mer än kanske 30-40 meter till parkeringen på vår resort. Och vi höll varandra i handen och så bara sa det pang. Och så flög man ner i backen liksom av den här enorma trycket av de här vattenmassorna. Och sen var det som att vara i en tvättmaskin. Det är ju många som har beskrivit det som, men det var faktiskt det. Det var som att upp och ner och man visste inte vad som var upp och ner heller, inte, och hålla andan, och man slog i saker och vi fick en bil över oss också som vi försökte trycka bort och sådär. Och sen så har jag då blivit medvetslös efter en stund i vågen. Det sista jag kommer ihåg är faktiskt att nu måste jag släppa, alltså att jag kan inte hålla andan längre, att nu dör jag. Det är mitt sista minne just i vågen. Jag har nog bara varit medvetslös en väldigt kort stund, och så plötsligt så står jag uppe på vägen. 800 meter, en kilometer från där jag åkte ner, så står jag uppe i byn på vägen, helt sönderslagen, med bara bikinibyxorna kvar och står och funderar vad som hände. Jag trodde att det var en bomb i havet, för det var så hårt tryck, man flög så hårt. Och jag var ju lite omtöcknad, så jag förstod inte så mycket. Och precis i samma ögonblick så ropar Martin mitt namn. Och då kommer han ur vattnet 50 meter bakom mig. Så kommer han, och bara det gör ju att man kan få ett väldigt speciellt band. Bara det ögonblicket var ju ett väldigt speciellt ögonblick.
Ja. Det kan man väl kalla tur i oturna att ni inte kom ifrån varandra, för de har ju hört också om familjer har separerats.
Precis, just det där första ögonblicket var ju väldigt speciellt och så, men sen började jag då känna svåra smärtor, jag kunde inte gå riktigt och jag fick jättesvåra smärtor, jag kunde inte andas. Mm. Så jag förstod väldigt snabbt att det var riktigt illa. Det här med andningen kändes ju inte bra och enorma smärtor i bröstet. Och Martin sa att fortsätta att gå uppåt för det kan komma mer vatten. Men jag kunde inte gå så han drog mig liksom uppåt och vi gick. Och sen så byttes det här ganska lugna stämningen som rådde en liten stund så byttes igen till det här inferno. För då började de skrika, folk som kom så skrek igen second wave coming, second wave coming. Så då började på nytt det här springande där. Mm. Ja.
Niklas, du har ju hört den här berättelsen flera gånger säkert, men hur känns det att höra den en gång?
Det känns, jag kan man säga att det känns bättre, det vet jag inte, men det här när, nu med perspektiv på det så det här när, så jag tror att där i början så förstod inte jag heller och det var liksom så overkligt så fast man såg det på bild och man läste om det så kunde man föreställa sig det, men nu när jag hör det ännu en gång och så här så kommer jag faktiskt ihåg, det kommer tillbaka några minnen för vi har talat om de här, nu har vi kanske låtit det vara otalat i många år för vi har inte behövt som tala om det, men det här, så det kommer upp ganska starka minnen från de där första dagarna och allting.
Mm. Patricia, vad hände med er sen då? Mm.
När vi kom upp då där i bergen, alltså i Kaulak, så är det så att vid huvudvägen så går det ju ett litet berg upp. Så att vi gick upp i buschen i djungeln där barfota och det stack under fötterna och jag grät för jag var rädd för ormarna. Och Martin sa att ormarna är det minsta problemet just nu. Så vi kom upp på en platå i bergen och där ser vi då andra vågen nere i byn som kommer upp och går runt som en centrifug och drar ut allt som finns med. Så att dimensionerna och bilarna och allting som fanns i byn då så dras ju med ut igen. Så att vi sjönk ihop där och dit började då komma ganska mycket folk som var skadade och sådana som inte var skadade också. Ingen pratade nästan med varandra i början för det var väldigt så här konstig stämning och ingen förstod vad som hände riktigt. Jag hade ju aldrig hört talas om en tsunami faktiskt så att jag visste inte riktigt vad det var och vi trodde fortfarande att det var en bomb för att Bali hade ju haft bomber ganska nyligt innan där. Så att vi trodde det var en terrorattack. Sen togs vi efter många timmar i bergen så jag trodde då att jag minns att jag satt och tittade, jag kunde inte andas men jag satt och tittade på himlen och tänkte att nu måste ju helikoptrarna börja komma. Att någon måste ju veta att det har hänt här någonting sånt här, men det kom ju aldrig någon helikopter. Jag bara tittade på den där himlen men det kom ju ingen. Och sen så var det ett par från Kanada som började hjälpa mig och Martin, Natalia och Robert. De var oskadda och försökte få mig att klara andningen och så vidare. Och sen i korta ord så tog de oss ner från berget efter några timmar för de förstod att jag skulle inte klara mig. Martin var också skadad men jag hade svårare med det här med mina lungor och det. Jag hade ju punkterat lungorna fick vi ju veta sen. Jag var jätterädd att gå ner från berget. Jag var nästan hysterisk över att gå ner från berget. Jag ville inte gå ner från berget. Så de fullkomligen bar mig ner från berget och förklarade för mig att jag kommer att dö oavsett uppe på berget eller där nere. Så att vi måste göra ett försök att ta oss mot sjukhus. Och vi visste allihopa att i Phuket så finns det ett bra internationellt sjukhus. Men vi fick då höra att vägen är borta till Phuket. Den finns inte. Och trots att vi hade varit med i den här vågen alltihopa så var det var otroligt svårt att förstå. Att, men hur kan vägen vara borta? Den kan ju inte vara borta. Det är ju en stor väg. Men den var ju sönderspolad så den var ju av. Liksom. Så vi fick då med hjälp av det här paret så fick vi en transport och så tog vi oss kort berättat då söderut, först då till Phang Nga, dit många svenskar togs. Där sen så, och det var då ett annat trauma, man kan säga att vågen är ett trauma och sen så är liksom det här ute i buschen där de här första dygnena är ett annat trauma i sig. För det var rena krigszonen, det var mycket människor som dog runt omkring en och det var varmt och det var smutsigt och det var verkligen fruktansvärt. Och där konstaterar man då att jag var så pass svårt skadad. Det fanns inga röntgen eller någonting. Inte, utan man bara konstaterar att jag nog har inre skador och att jag måste vidare. Så där separerades Martin och jag. De kunde bara ta mig. Och så jag togs då 250 kilometer längre söderut i Thailand till Surathani. Jag visste ju inte vart jag skulle tas då, inte, men förhoppningen var ju att jag skulle komma till ett sjukhus och inte till ett fältsjukhus. Men då tog man mig och då blev Martin kvar på det andra stället. Ja.
Och medan det här hände så satt du, Niklas, här hemma och såg på TV och försökte kontakta Patricia förstås.
Ja, alltså som jag sa tidigare så det här när jag blev ju bevarse om att någonting är fel i och med att jag inte fick kontakt med henne. Och då började man ju följa med faktiskt radio, TV, internet, allting. Så försökte jag liksom uppdatera mig själv och egentligen lära mig om att hur ser Thailand ut och vart har de åkt egentligen och så vidare. Och förstås började jag ringa runt till andra människor också för att höra att vet de någonting. Och jag visste ju att ni hade några andra vänner också där som var på kommande, men jag hade inte på klart vilka datum, när skulle jag bo på samma ställe och sådär, men jag försökte på alla sätt liksom få kontakt då och det här och när. Och förstås så snurrade ju en massa info då att där i början var väl den där informationen, vad ska jag säga, den var inte dålig, men den var ganska, man sa att de flesta har klarat sig och det här, det är inte desto värre, men ändå så såg man någonting helt annat på de här TV-bilderna och man hörde via radio då, man hörde att det är värre än så. Så det här, så jag fick inte gå riktigt ihop att hur kan det vara så att det egentligen inte har hänt någonting, men man ser ju själv att det har hänt. Och så visste jag att jag fick inte tag i det, så då började jag söka efter Patricia då.
Och det är väl lite sådär signifikant tecken att jag är väldigt bra på att höra av mig till min familj. Väldigt mycket. Vi har ganska,
lite för ofta ibland, nej.
Vi har ganska tät kontakt, så att när jag inte hör av mig så är det inget bra tecken. Det finns ju någon sån här som säger att ja, men hör man ingenting så har det inte hänt någonting. Men ni var ganska övertygade, både mamma och du, om att det är inte ett bra tecken när ni inte får kontakt.
Ja, alltså jag var 100% säker att i och med att inte hon svara, så då visste jag att det är definitivt något som är fel där.
Men Niklas, det är så att du tog dig sen till Thailand för att hitta din syster. Hade du då redan fått kontakt eller for du dit för att leta efter henne?
Egentligen så jag tog ju mig aldrig dit. Jag var ju halvvägs på väg tusen gånger. Men det vad jag gjorde var det att det här när... Då började det här sökande att jag började ringa runt till alla sjukhus som fanns i Thailand utan att veta egentligen vart jag ringer och vem, vad jag som frågar efter. Så började jag ringa runt överallt. Och förstås, då när det hade hänt och det där, så då hade de ju inte så mycket uppgifter på någon. Och då sökte jag via internet också. Det kom ju upp sådana här listor och jag önskade då att jag skulle få se hennes namn och Martins namn där på de här listorna som fanns på nätet. Men de kom aldrig där i början och då blev jag bara mer och mer orolig. Och då hade jag mycket kontakt försökte få kontakt med myndigheterna, både då i Finland och i Sverige. Men det blev i princip omöjligt att komma fram på telefon, så då använde jag faxen istället och började skriva och berätta och säga att fortfarande så är min syster försvunnen och hennes sambo då Martin och det här, vi vet ingenting om. Och då kom det ju ändå in där i början ändå såna uppgifter om att alla skulle liksom ha klarat sig på ett eller annat sätt, så det var lite motstridiga uppgifter där i början då. Och det gjorde att man själv också var... Jag visste inte riktigt vad jag ska göra.
Problemet i det här var ju att det fanns inte, alltså eftersom vi låg ute i sådana här fältsjukhus i buschen där, så det fanns inga journaler eller något, fanns inte tid till någon uppgiftsinlämning eller någonting. Det var knappt så de visste vad vi hette. Och många av oss som var där kunde ju inte prata heller, liksom. Vi var så pass skadade. Och det visade sig sen senare då att mitt namn, så hade de då fått, de kunde inte engelska och så här, så de hade fått det till Datricia och sen att jag var från Schweiz, eftersom jag sa Sweden, så var det Schweiz, så att det blev liksom fel.
Ja.
Och Men du letar i alla fall. Ja. Du har berättat mig att du satt upp en radie på 100 kilometer runt Kaulak, ja, och började ringa de sjukhuserna.
Ja, ja, alltså jag började med 100 kilometer från Kaulak och sen så utökade det då, i och med att jag inte fick de svar jag ville ha, så, så blev det bara större och större det här området och det här. Och då gick ju tiden, jag menar timmarna började gå och någonstans snurrade för mig att hon finns nog där. Men frågan var bara att hur ska man få kontakt med henne? Och då började jag få också kontakt med det här några av dina vänner som då fanns i Thailand men som inte då hade varit med om det här eller hade inte, och då bad jag ju dem också att kan de åka dit till Kaulak och titta och söka, för jag förstod ju ändå inte härifrån att hur allvarligt och hur faktiskt det, och de försökte förklara åt mig, men att det går inte, säger de, och allting är förstört och det finns inga vägar, och jag var beredd att betala till och med vad som helst bara de skulle ta sig dit och söka, ja. Så så det var ganska häftigt det där första dygnet, skulle jag säga. Det hände mycket, och egentligen så jag tror jag hann inte ens tänka, utan det var en instinkt bara att det är så här jag ska jobba, ringa runt, söka på nätet, och så kommer jag nog att finna förr eller senare.
Sen så efter ett dygn då, det här var ju en söndag det hände, och på måndag på dagen där jag låg då i Suratani och jag kunde inte gå, jag kunde inte röra mig, jag kunde inte knappt prata för jag hade ingen luft kvar och hade extremt stark dödsångest, för jag förstod att jag kommer inte att överleva, att mina skador är så pass svåra. Jag blev helt svart över hela kroppen och insåg att det var allvarligt. Men då kom det någon thailändsk liten gumma med en mobiltelefon fram till där var jag låg och sträckte fram den. Och jag kunde då slå numret hem. Det gällde ju att komma ihåg telefonnummer då. Så jag ringde till mamma då, ringde jag. Och vad heter det nu? Fick det här första samtalet. Men jag kunde inte egentligen säga så mycket mer än att jag levde och att jag tror att Martin lever. Han levde igår i alla fall. Och att jag kommer inte att klara mig här var jag är. Att jag måste flyttas, för det finns inga mediciner och det finns ingenting här. Att jag kommer inte att överleva. Och så la jag på. För jag hade ingen kraft att prata. Och då började ju det andra skedet för dig och er då, när ni fick besked om att vi faktiskt levde, men så förstod ni då samtidigt att det var väldigt, väldigt illa och tiden var väldigt knapp. Och det var väl då du började jobba på att ta dig ner till Thailand?
Ja, så då det här, det var ju som en sån där, hur ska vi säga, någonting positivt i det hela, att då veta att nu vet vi var hon är. Och då visste jag till vilket sjukhus jag ska ringa och till och med att vi ringde en par gånger nog där efteråt. Och sen, det var nog svårt med de här förbindelserna och det var nog bara tack vare att någon hade då en mobil där som de kunde gå och ge och så vidare. Så det jobbades bra. Men då började jag jobba egentligen på, jag hade många alternativ, att hur tar jag mig ner dit och vem kan jag flyga med, och andra var det att jag visste att nu är det så nära, i och med att Patricia då började berätta att hon ser inte som något, att det här går åt fel håll. Så då fick jag faktiskt via hennes arbetsgivare, jag var i kontakt med henne och det här, då hade hon varit på en semester i Thailand och varit på en sån här
cykelresa
eller sån här, och då sa hon att hon känner den här guiden, Tanin hette han, att hon har numret till den här liksom hans affärsverksamhet då, att så jag ringde åt Tanin som fanns då i Bangkok. Jag tänkte att det är lite långt ifrån, men jag ringde åt honom och berättade vem jag var, och så sa jag att nu är det så här att jag har min syster där på ett sjukhus och hon håller på att dö, och att vi måste få henne som bort därifrån, och vi måste få henne helst upp till Bangkok, att jag har ordnat med, då hade vi ordnat med försäkringsbolagen och allting, att det fanns alla färdigheter i Bangkok att ta hand om henne på ett bra, det var amerikanskt där sjukhuset. Och han han lovade att hjälpa mig och det här. Och så började han göra sina saker där, och jag vet att han var i kontakt då med sjukhuset. Och med jämna mellanrum så rapporterade han då åt mig att hur hade fortskridit och så vidare. Och sen hade vi ju den andra, att nu hade vi då hittat Patricia, men då visste vi ju inte var Martin var ännu. Mm. Och vi hade inte fått någon kontakt. Så då jobbade han också med, då bad jag honom jobba på det också, att kan han reda ut och försöka liksom hitta Martin. Och jag menar, han kände ju inte oss och jag kände inte honom, men han åtog sig alla de här. Och så då jobbade vi på det här jättemycket, och då fick vi ju fina besked då, därifrån det där sjukhuset, att hon ska flyttas upp till Bangkok.
Och där var ju då svårigheten var att jag kunde inte flygas eftersom lungorna var punkterade, och att tiden var hemskt knapp. Så de hade väl sagt till Tanin att 15-18 timmar innan hon liksom i princip inte klarade sig, för jag behövde få penicillin. Det var det som Nicke då jobbade hårt med, det här tidsspannet, 15-18 timmar. För tåget från Suratani som jag skulle tas med, det tog 13 timmar. Och då ska jag förflyttas också i ett land som är helt i fullständigt kaos, alltså som en krigszon. Och språket var svårt, de kunde så jättedåligt engelska där och så vidare. Tanin då liksom, ja, fantastiskt systematiskt jobba på det här, samtidigt som du då försökte söka någon möjlighet med att flyg ner till ett land som var i kaos.
Ja. Så dagarna och nätterna gick och det här, det är ganska konstigt att jag sov ju inte på 2 veckor, tror jag, inte någonting, någon timme här och där, men det tänkte jag inte på då, och det märkte jag inte ens själv av. Utan det hände så mycket och det var så viktigt det här, och jag insåg att det är ont om tid på allting, så vi jobbade hårt på det, och då fick vi ju det till Bangkok, och då var dessutom Tanin och kom emot och allting och hade hjälp där, och helt främling liksom, så jag måste säga att jag undrar om det där skulle hända om det skulle vara här liksom, och att hur skulle vi fungera då så där, men det var fint då. Men då hade vi ju fortfarande då hade vi ju fått det då till sjukhuset i Bangkok, och då kände jag en lättnad att nu kommer det att gå vägen och att hon kommer att klara sig, men då kom det ju emot det här att Martin, var är Martin och hur är det med honom, och jag också kände på Patricia då vi talade, då fick du till och med telefon och allting, ja. Så vi kunde ringa varandra.
Och jag trodde ju faktiskt, jag var ju enormt oroad över Martin, trots att jag själv höll på att dö faktiskt, men jag var enormt oroad över det, och ni sa att ni jobbar på att han ska komma, och jag var helt övertygad om att du ljuger, att du säger det bara för att jag ska inte bli så upprörd innan du har kommit dit, alltså att du finns vid min sida, ja. Då kommer ni och säger det åt mig. Jag var helt fast övertygad, så du hade det ganska jobbigt med mig,
ja,
när du ringde mig, för jag bara sa hela tiden att men Martin, att var är han, att varför kommer inte han, och han är nog död, att ni vill inte bara säga det åt mig.